Upplyft era hjärtan till Gud och hör påskdagens heliga evangelium. Så står det skrivet i Johannes evangeliets 20:e kapitel. Tidigt den första veckodagen, medan det ännu var mörkt, kom Maria Magdalena ut till graven och fick se att stenen var borta från graven. Hon sprang därifrån och kom till Simon Petrus och den andra lärjungen, den som Jesus älskade, och sade till dem: "De har tagit bort Herren från graven och vi vet inte var de har lagt honom." Då rusade Petrus och den andra lärjungen ut mot graven. Båda sprang på samma gång, men den andra lärjungen sprang fortare än Petrus och kom först fram till graven. Han lutade sig in och såg linnebindlarna ligga där, men han gick inte in. Strax efter honom kom Simon Petrus. Han gick in i graven och såg också linnebindlarna ligga där och duken som hade täckt huvudet. Den låg inte tillsammans med bindlarna utan hopvikt på ett ställe för sig. Då gick även den andra lärjungen in, han som hade kommit fram till graven först. Och han såg och trodde. Tidigare hade de nämligen inte förstått skriftens ord att han måste uppstå från de döda. Därefter gick lärjungarna hem igen. Kristus är uppstånden.
Ja, han är sannerligen uppstånden.
Jesus till bro.
Kom, du har prisat vår Gud.
i himlen en gång.
Nåd vare med er och frid från Gud vår far och från vår Herre Jesus Kristus. Låt oss be. Herre, vi ber. Låt din ande öppna våra ögon så att vi ser undren i din undervisning. Du som kan skapa tro genom ditt andefyllda ord. Skapa hos oss tron på vad du har gjort genom din son. Du som är skapare av hela universum. I Jesu namn. Amen. Nu för tiden när man diskuterar om Jesu uppståndelse så har ni säkert kanske läst att man tänker att det kunde vara frågan om att lärjungarna hamnade under en slags masspsykos och att alla liksom såg Jesus framför sig liksom i sitt huvud. Men kanske har ni också läst att det inte finns något bevis för att sånt skulle kunna hända. Det är en sak att en person kan få en psykos och se alla möjliga saker. Men att många personer samtidigt skulle se samma sak har, vad jag förstått, inte dokumenterats någon gång i historien. Och det säger sig självt, det är väldigt svårt att till exempel alla här i rummet samtidigt ska få exakt samma psykos och se exakt samma sak. Så det är ett sätt som man har försökt att förklara de här berättelserna, men som inte är en bra förklaring. Judarna hade en bättre bortförklaring, att Jesu lärjungar helt enkelt hade stulit kroppen. Och det är väl den bästa bortförklaring som man också kan komma på. Att Jesus alls har funnits, det är ju, finns ju andra historiska källor som nämner. Och man kan ju inte tänka sig att hans kropp skulle ha legat kvar i graven. För då hade det varit hur lätt som helst för vem som helst. Men ni säger att Jesus uppstått, men kolla, här är ju hans grav. Vi kan titta in, här ligger ju liket. Så vad jag förstått, så de som diskuterar sådana saker brukar vara överens om att Jesus har funnits och av någon anledning så var graven tom. Han kan inte legat kvar, för då går det inte att få igång en religion om att han har uppstått på samma plats. Det var inte så att religionen uppstod i Amerika eller Afrika, utan det var ju i Jerusalem. Så att hade han legat kvar i graven, då hade det inte gått att starta sån religion. Så av någon anledning var han borta, och judarna har kommit på den bästa bortförklaringen, som än idag måste vara den tyngsta. Påståendet att de har stulit hans kropp och gömt den någonstans. Men om det nu skulle vara så, hur förklarar man då alla andra under som Jesus gjorde? Det är ju inte den enda saken att han uppstod från de döda, även om det är det största, men många andra under och tecken. Och i de gamla judiska skrifterna, Talmud, så är det ju inte så att man förnekar att Jesus har funnits. Förnekar inte heller att han gjorde under, utan det är att de har en annan förklaring. Precis som väl samma sak som vi läser i Nyhetstestamentet. Det står samma sak där, att man trodde att Jesus gjorde det med hjälp av onda andar. Med hjälp av demoner, alltså. Kan läsa i Talmud att de tror att han hade hjälp av djävulen. Använde magi för att göra sina saker. Men när vi läser Nya Testamentet får vi verkligen intryck av att det är skrifter skrivna av människor som medvetet driver lögn. Som står i förbindelse med mörka krafter, med djävulen. Är det inte tvärtom så att att Bibeln kraftigt går emot lögn, oärlighet, går emot djävulen och så vidare. Får man inte intrycket att det skrivits av fullt friska och kapabla människor, helt vanliga människor? Ögonvittnen. Och även bibelkritiska forskare tror att Paulus har skrivit sina brev tidigt i historien, på 50-60-talet efter Kristus. Och ett av sina brev, som alltså även den som inte tror konstaterar att det är skrivet väldigt tidigt, så skriver han så här: jag förde vidare till er det allra viktigaste av vad jag själv har tagit emot, att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna, och att han visade sig för Kefas och sen för de 12. Därefter visade han sig för mer än 500 bröder på samma gång. De flesta av dem lever fortfarande, även om några har insomnat. Så, okej, överens om att Paulus skrev det här. Och han påstår i det här brevet, som är från 50-talet, att många av dem jag skriver om, de lever fortfarande. Ni kan åka till Israel och prata med dem. Författarna till evangelierna ger intryck av ärlighet och redighet. Låt oss idag stanna inför Johannes evangeliets vittnesbörd. Och där är Maria från Magdala i fokus. Det står: på veckans första dag kom Maria från Magdala tidigt, medan det ännu var mörkt, och hon kom i sällskap med ett antal andra kvinnor. Hon kom till graven och såg att stenen hade flyttats från graven. Det var mörkt där ute, och det var mörkt hos henne, i hennes sinne också. En ny tidsålder hade börjat. Men hon förstod det inte. Hon älskade Jesus. Han hade drivit ut 7 onda andar från henne, och hon hade fått vandra med honom under flera år. Eller åtminstone något år, jag minns inte riktigt när hon anslöt sig. Men hon älskade honom verkligen, och var förstås förtvivlad över att han hade blivit så nesligt behandlad. Hon var en av dem som stod och tittade på vid korset, och nu var hon en av de första som kom till hans grav på söndag morgonen. Men stenen var alltså bortrullad. Var den bortrullad för att Jesus skulle kunna komma ut? Var det därför den var bortrullad? Nej, vi läser ju veckan efter att han kunde gå genom dörrar. Det var inget problem, och det hade inte med hans rörelsemöjligheter att göra. Utan det var för att Maria och lärjungarna och vi andra skulle få ett tecken på att det var som han hade sagt, att han var Guds son och att han skulle uppstå. Johannes skriver i slutet av evangeliet där om tecken som är nedskrivna i den här boken, och att Jesus gjorde det inför sina lärjungars åsyn, för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son, och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn. Så graven, stenen flyttades för deras skull. För att de skulle tro att det är sant, det här som står här. Det har hänt på riktigt. Osaliga stund utan like. Han lever, han är inte död. Nu sprider i skuggornas rike uppståndelsens morgon sin glöd. Han är inte längre i graven, där sargad och slagen han lagts. Fullbordade allt som i skriften av alla profeterna sagts. Maria förstod inte, men hon sprang förstås upp förfärad, eller så där, vem skulle inte bli det, när om en gravsten var flyttad. Så sprang hon till Petrus och till dem och sa att de har tagit bort Herren från graven, och vi vet inte var de har lagt honom. Hon hade inte Jesu ord i tankarna. Hon talade inte här av tro, utan hon talade bara utifrån vad hennes eget förnuft. Petrus och den andra lärjungen, han som Jesus älskade. Jesus älskar alla, som vi ser i hela världen. Men Johannes var en lärjunge som Jesus särskilt tog hand om. Det kan man märka att han får alltid följa med på olika händelser. Så att han kallade sig själv för den lärjunge som Jesus älskade. Han kanske var lite yngre än de andra möjligen också. De sprang och Johannes sprang fortare än Petrus och kom först till graven. Det är klart att de blev upprymda och till sig. Så de väntade inte ens på varandra. Och så står det att han lutade sig in och såg linnebindlarna ligga. Men han gick inte in. Och sen kom Simon Petrus efter honom. Alltid mera dristig. Och han gick in i graven. Och tittade på linnebindlarna och duken som hade varit på Jesu huvud. Och såg att de inte låg med linnebindlarna utan var ihopvikta eller ihoprullade på ett ställe för sig. Om det hade varit gravtjuvar så hade de ju förstås tagit tyget. För tyg var dyrt på den tiden. Det var jättedyrt och det tog så lång tid att sy. I vår tid är det billigt. Men vilken gravtjuv skulle släpa med sig ett helt lik? Utan då skulle man ju ha snabbt rullat ut kroppen och tagit med sig kläderna och sprungit därifrån. Men nu låg det så fint städat ordentligt där inne, alldeles stilla. Saker och ting på sin plats, fint. Och den här, som sagt, huvudduken eller svettduken, den låg prydligt på sin plats. Jesus hade tydligen lämnat graven under lugn och ro. Och när Johannes såg in och såg det, hur det såg ut där inne, då står det att han trodde. Han såg och trodde. Förstod att det var inte något tjuveri som hade hänt där inne, utan det var så stilla. Han kanske kände igen, han kanske han hade sett Jesus bädda sängen många gånger tidigare och visste hur det brukade se ut när Jesus bäddade. Så står det, tidigare hade de nämligen inte förstått skriftens ord att det var nödvändigt för honom att stiga upp från de döda. Nu hade de ingen stark tro. Det ser vi, för de gick inte in på Jerusalems torg och ropade av glädje, utan de gick hem igen. Och där hör vi att de en vecka senare sitter instängda och är rädda för myndigheterna. Så det var ingen stark tro, men de trodde. Och Maria, när hon hade framfört sitt meddelande till Petrus och Johannes, så återvände hon också till graven. Då kanske sen Petrus och Johannes hade gått, så hon tycks stå där ensam och gråta. Och hon är så ledsen så att trots att hon böjer sig in och ser två män sitta i vitt där inne, Så blir hon inte paff, som alla andra gånger de möter änglar i Bibeln är det väl. Kanske jag säger fel, men jag kan inte minnas något tillfälle där inte människor blir förskräckta. Men hon bara fortsätter att prata, var har de lagt honom? Hennes känslor är så starka här. Och det är ganska fint, de sitter där helt stilla. Den ena vid huvudänden och den andra vid fotänden där Jesu kropp hade legat. Kanske ska det påminna oss om de två keruberna på förbundsarkens lock. Men medan de stod och bevakade vägen till Gud som var stängd på grund av vår synd, så sitter dessa två budbärare vid bevisen på Guds stora frälsningsverk, att det är fullbordat. Och de frågar henne, kvinna, varför gråter du? Ja, varför grät hon egentligen? Det här var ju den dag som Herren hade gjort. På den dag vi skulle glädja oss och jubla. Hon svarade, för att de har tagit bort min herre och jag vet inte var de har lagt honom. Så vände hon sig om och fick se Jesus stå där. Men hon förstod inte att det var han. Och Jesus sa samma sak till henne. Kvinna, varför gråter du? Vem söker du? Man har varit i Israel, så finns det en sån här grav. Ni som har varit där. Den riktiga graven ligger i Gamla stan. Men utanför så har de hittat en plats som ser ut som det kanske skulle kunna ha sett ut ungefär på Jesu tid. Och då står det där, när man går in så står det där på en skylt att Jesus är inte här. Han har uppstått. Alltså om det nu var någon pilgrim från Sverige som skulle åka för att liksom se Jesus, så kan det vara säkert på att han är inte där. Inte i graven, det där är han i vart fall inte. Vem söker du? Hon har inte lyssnat till Jesu ord. Hon tror att det är en trädgårdsmästare och så frågar hon: Herre, om det är du som burit bort honom, så säg var du har lagt honom så att jag kan bära bort honom. Och här ser vi att den varmaste kärleken, den varmaste kristna kärleken, kan faktiskt komma till felaktig slutsats. Det får vi tänka på, kan vi tänka på också i andra sammanhang, att bara för att någon har en stark iver för Guds rike eller för en stark kärlek till, så är det inte säkert att det är rätt det man säger. Så man kommer ihåg att bedöma, det har ni säkert i samtal någon gång, man har sagt, ja, men det där är ju fel. Så säger han, ja, men han eller hon har ju, det är en sån, märker du inte vilken kärlek det finns här? Jo, det kan verkligen finnas en stark kärlek till Jesus, men det måste inte betyda att det är rätt det man säger. Maria hade helt fel ute här. Hon trodde att någon hade burit bort honom, och nu var hon inne på att hon själv skulle bära honom. Säg var du har lagt honom så att jag kan bära bort honom, så att hon kan liksom bära honom till något annat ställe. Han hade flera gånger talat om sin uppståndelse, men nu var hon inne på hur hon skulle bära. Och det står i första Johannes, eller från början i Johannes evangelium, att se Guds lam som tar bort, eller som det står, bär bort världens synd. Och nu använder Maria samma uttryck. Maria tänkte här att hon behövde reda upp det för honom, när han nu död, som hon trodde att han fortfarande var, inte kunde ta hand om sig själv. Maria skulle bära Jesu lik. Kan vi kanske känna igen oss i det här på olika sätt? Bristen på tro ger oss sorg och bekymmer som egentligen Gud genom Kristus har tagit bort. Och så kanske vi anfäktas, förskräcks inför oss själva och inför Guds dom, inför döden. Det är som att vi skulle behöva göra något ordentligt arbete. Bära på en död och borttappad Jesus. Men Jesus sa till henne: Maria. Och det har han säkert sagt många gånger tidigare. Och kanske med samma tonfall. Och nu vänder hon sig om. Och säger till honom på hebreiska: Rabuni, eller Rabboni. Som betyder lärare, eller egentligen min lärare. Han hade uppstått så som gamla testamenterna förutsagt. Och som han själv hade sagt flera gånger. Och nu fick hon den här dagen bli ett glädjebud. Jesus sa till henne, och det här är lite märkligt. Och många har funderat på vad det kan betyda. Vi stannar inte närmare inför det. Men han sa: rör mig inte, för jag har ännu inte stigit upp till fadern. Men gå till mina bröder och säg till dem att jag stiger upp till min far och till er far, till min Gud och er Gud. Och då står att Maria kom och berättade för lärjungarna att jag har sett Herren. Och dessa saker han sagt, och de sakerna han sagt till henne. Och det här ordet berätta, Det är ju ett ord som... Ordet berätta på grekiska och ängel, det är egentligen samma ord. Det ena är ett substantiv och det andra ett verb. Så ängel betyder egentligen inte en speciell varelse, den betyder bara budbärare. Därför kan Bibeln ibland använda ordet om människor också. Så nu skulle hon berätta eller ängla för lärjungarna att jag har sett Herren. Hon fick gå med Guds stora glädjebud till de 11. Han lever och jag ska få bringa hans vänner hans saliga ord. Tänk jag som är ringast bland ringa, den minsta han känner på jord. Tänk jag får hans hälsning frambära. Jag tackar dig Herre min Gud. Mer kunde ej änglar begära än gå med så underbart bud. Den tomma graven är ett bevis på påminnelse om att Guds ord och Jesu ord under hans, det han talade under sin livstid på jorden, det är sant. Det blev så. Och det var nödvändigt. Guds ord hade sagt det och då måste det ske. Och uppståndelsen har också kallats för Guds amen till Jesu offerdöd i vårt ställe. För några år sedan läste jag ganska långt utdrag ur Luthers huspostilla över påskpredikan. Och det ska jag inte göra idag, men låt mig läsa något kort ur den. För det tycker jag är så fint skrivet. Han säger att för att förstå betydelsen av Kristi uppståndelse ska vi föreställa oss två olika bilder av honom. Den ena bilden är sorglig och blodig. Guds son dör under svåra smärtor. Där ser vi hur stor Guds vrede är över våra synder. Men redan efter 3 dagar möter oss en annan bild som är skön, frisk, vänlig och glad. Och detta sker för att vi ska lära oss att med visshet tillägna oss den trösten att vår synd är genom Kristi död utstruken och dödad. Nu ska du räkna så här, skriver Luther. När dina synder för Kristi lidandes skull inte längre ligger på dig, utan är av Gud själv tagna från dig och lagda på Kristus. Men idag på påskdagen efter hans uppståndelse inte heller längre finns hos honom. Vart har de då tagit vägen? Är det inte som profeten Mika säger, att de är sänkta i havets djup, så att varken djävulen eller någon annan varelse mer kan finna dem. Ju vissare vi tror detta i våra hjärtan, desto större glädje och tröst ska vi få erfara. Låt oss därför flitigt och noga betrakta och hos oss inprägla denna glada, ljuvliga och trösterika påskbild, i vilken det varken finns synd eller död. Om nu synden vill oroa dig och bedröva ditt samvete, därför att du har gjort det eller det, eller är svag i tron, så håll dig hit till denna påskbild och säg: det är sant att jag är en syndare och svag i tron. Det kan jag inte förneka. Men jag tröstar mig mot detta med den vissheten att Kristus har tagit på sig min synd och burit den, och att han har uppstått på påskdagen så att både synd och syndastraff har försvunnit. Genom Jesus har Gud gjort slut på överträdelse, förseglat synder, försonat skuld och fört fram en evig rättfärdighet. Liksom de många stod som syndare på grund av en enda människas olydnad, så skulle också de många stå som rättfärdiga på grund av den endes lydnad. Liksom synden fick herravälde genom döden, så skulle nåden få herravälde genom rättfärdigheten, som leder till evigt liv genom Jesus Kristus, vår Herre. Och det är också en anledning till att dopet har så stort värde. Det beskrivs nämligen att det förenar oss med Jesu korsfästelse och uppståndelse. Det kan ni läsa om i Romarbrevet 6 och Kolosserbrevet 2. Och det är det som tron får gripa om, hålla fast vid. Han har gjort det för oss och han har skänkt det till oss. Svaga i tron och med mycket som talar emot oss, så får vi ändå hålla fast vid denna glada påskbild. Detta är stora som Herren har gjort för oss. Genom att låta Jesus uppstå från de döda har Gud med kraft visat att Jesus är hans son, att vår synd är sonad, utplånad och dödad. O saliga stund utan like, var är nu din seger, o död? All ångest och sorg från oss vike och dödsfruktans skrämmande nöd. Vi voro i synderna döde, för frälsning och hopp fanns ej grund. Men så ändrade Kristus vårt öde, o saliga, heliga stund. Påsken är Guds amen till Jesu offer för vår synd. Den är borta. Och till det får vi bara säga ett enkelt tack. Kristus är uppstånden.
Ja, han är sannerligen uppstånden.
Låt oss avsluta med att be med ord som jag har återkommit till flera gånger, för att de så väl fångar saken. Skriven av den framlidne danske prästen Frank Jakobsen. Tack Herre, att fastän vi aldrig kan förstå din nöd, då du ropade: min Gud, varför har du övergivit mig? Så får vi i det heliga förbundet vid nattvardsbordet plocka den saliga frukten av ditt blod. Att du känner oss så som lösta genom ditt blod från all synd och död som vi har i vår kropp. Frid över den misslyckade. Välsignelse till evig tid över den misslyckade. Det är din ära och ditt lov i evighet. Du sa att du kommit till världen för att vittna om sanningen. Nu vet vi hur ljuvlig sanningen är. Petrus var inte sanningen. Johannes var inte sanningen. Inte heller vi var sanningen. Våra löften och heliga drömmar var inte sanningen. Över allt det har din skrift och vår erfarenhet skrivit: det här är misslyckat. Men du, Herre Jesus, du är sanningen. För överallt vad du har gjort står de sköna orden: det är fullbordat. Och så slutade det, inte som det hotade att göra i mörker, dom och missmod, utan i din lovsång, din frid, din glädje. Amen.